David, du kör shorts idag.
Ja, jag blev stod och valde i morse och tänkte så här. Jag fick en sån uppsträckning igår av dig. Att mina shorts var för korta. Det var ju som att du målade upp att jag gick omkring i speedos.
De är längre idag, men de slutar fortfarande ovanför knäna.
Ja, jag kände att jag måste stå på mig.
Ja, det är rätt. Jag är ju betydligt mer anständigt klädd idag.
Är det för min skull eller för våra gästers skull?
Allas skull. Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Catherine Zimmermann. Ja, vad tror du? Tar du slut ikväll?
Alltså jag säger som John Guidetti. Frankrike ska vinna 9 av 10 matcher mot Sverige. Men det är VM. Allt kan hända. Sverige måste få se till att det blir den där 10:e matchen.
Ja. Och nu när både Tyskland och Nederländerna är utslagna, toppländer, ligger högt i FIFAs ranking, ökar liksom ditt hopp då?
Men det understryker ju faktumet att i en VM-turnering i utslagsfasen så är allt möjligt. Liksom nervmässigt så spelar ju alla med samma press. Så att absolut, och det tror jag laget också känner, att det
och
finns en chans.
Den nervpressen, så plågsamt när det avgörs på straffar, som du ju gjorde i båda de här matcherna.
Det som var skönt tycker jag var att det fanns flera syndabockar. Det är ju värre när det är liksom en person som går upp och missar en avgörande straff. Men när det är nu, jag tror att det var 3 i Tyskland och 3 i Holland som missade, då är det ju ändå det är lättare att bära.
Lite lättare, men de är ju fortfarande så exponerade. Det är så obarmhärtigt, tycker jag, just i den stunden när de skjuter utanför eller i stoppan.
Men att ha de nerverna att kliva upp där och få in den är otroligt.
Är det inte nästan märkligare att folk klarar att hålla nerverna i schack och få in bollen än att de lite tappar?
Jo, men de säger väl alltid att det här, liksom, de står ju över straffar året runt och de sätter liksom 100%. Och sen är det situationen och så är det, den bara går rakt ut.
Mm. Och sen ska man återhämta sig. Mm. Jag tänker på Caroline Seger när hon missade sin straff i OS 2021. Mm. Det var ju också så brutalt. Mm. Och precis i anslutning där, eller ganska kort därefter, då sa hon ju att det var det värsta som hade hänt henne. Att liksom då när det hände att livet rasade ihop.
Ja. Roberto Baggio, VM 94 mot Brasilien, finalen. Slår över ribban. Kommer inte tillbaks.
Vill du specificera liksom i siffror? Tippa hur det kommer gå mellan Sverige och Frankrike.
Jag gissar på förlängning.
Så pass.
Ja. Och där vinner Frankrike.
Jag tror att Frankrike vinner under ordinarie speltid med 4-1. Imorgon har vi facit. Studsade ändå lite på att SAS gör sin största investering någonsin.
Vilken comeback!
Ja, de berättar på en presskonferens idag att de ska investera nästan 100 miljarder i nya plan, fler destinationer och då 25 000 nya anställda.
Det var väl den där legendariska SAS-chefen Janne Carlsson på 80-90-talet. Han sa ju alltid att kriser är flygbolagets bästa vän. Och jag tror att det var han som hade filosofin att när en kris uppstår, då ska man inte backa ut, man ska gasa sig ur krisen. Det här känns ju lite som det är hans anda.
Men har det inte varit motigt för SAS ganska länge? Jag tycker varenda nyhet man har hört om SAS, alltså det var pandemi, sen så har det varit rekonstruktion, det var i
Bromma
USA.
Bromma ska stänga ner, ja visst.
Svenska staten drar sig ur. Mm.
100 miljarder, det är ändå att satsa sig ur krisen.
Ja. Undrar om den här nyheten hade kommit när det var peak flygskam.
Mm.
Om den hade landat på ett annat sätt än vad den kommer att göra nu.
Ja, nej, det får vi får väl se.
Om det kommer vara mer fokus på arbetstillfällen. Det verkar ju som att de hoppas att åtminstone 4 000 av dem där ändå ska hamna i södra Sverige. En annan nyhet som kan ge hopp till alla oss som tappar grejer. Jag läste om Cengiz Sayin i Göteborg. Han har fått tillbaka sin plånbok efter 46 år.
Oj, det är en lång tid.
Det får man säga.
Hade den liksom vittrat sönder?
Nej, utan han blev av med den här då när han tränade på idrottsplatsen Heden 1980.
Okay.
Du var inte ens född.
Nope.
Nej.
Så det var inte jag som tog den.
Nej, han misstänker att någon snodde den. Men det som hände var i våras, så var det någon byggjobbare som hittade då hans bruna läderplånbok bakom en vägg i ett omklädningsrum i samband med att de renoverade.
Det här låter ju som JLCs borttappade guld.
Just det, med den skillnaden då att det inte kommer bli någon stor rättegång.
Ja, vi vet ju inte vad som är i plånboken.
Jo,
vi
vet ju det eftersom P4 Göteborg har pratat med honom. Det var gamla spårvagnskuponger, mynt,
okay,
hans körkort.
I den som han hittades?
Ja.
Men
precis.
Vad var det när den tappades? Det minns han inte.
Nej, det är sant. Det var inga stora valörer.
Kvar?
Nej.
Nej, men det kan ha varit det då. Och nu börjar rättegången.
Tror du inte att han hade sagt något om det?
Det finns massa skäl till att vara hemlighetsfull kring det.
Han stora intervjuades av P4 Göteborg, och det som han lät mest entusiastisk kring var nog ändå bilden på hans fru.
Där är min älskling, min fru. Kärlek.
Gulligt.
Ja, jag tänker mig att han ser ju den här bilden på henne där hon sitter på en klippa i deras ungdom. Att det minner om en svunnen tid. Har du fått tillbaka något som du har antingen blivit bestulen på eller tappat, och sen så har det varit borta
jättelänge? Alltså jag hatar ju att tappa saker.
Ja.
Jag jobbar jättehårt för att inte göra det.
Jag kan verkligen tänka mig att det inte händer så ofta.
Nej, det gör inte det. Och när barnen tappar saker så blir jag liksom besatt av att hitta det. Det hände i morse. Lämnade min son på fotbollslägret. Han hade tappat en keps. Jag roffar runt i hittegodsen, hittar de inte. Går till fotbollsplanen, letar, hittar den inte. Sen ser jag en svart liten tygbit hänga på staketet längst bort. Springer dit. Då hänger den där.
Lyckan.
Ja.
Ja. Men jag menar, om det händer... Alltså går, för jag tänker att man kan ju ha lite olika förhållningssätt. Antingen släpper man det och sen så bara löser man problemet, köper en ny keps eller vad det nu är man har tappat. Eller så är man lite som jag, går runt och bara väntar på att den här cykelnyckeln som jag tappade i maj ska hängas upp på staketet i närheten.
Ja, nej, jag går och ältar och är arg och sur över att jag klantade till och tappade det.
Men jag tycker att jag har anledning att känna den här tilliten.
Verkligen, de här 50 000 kronorna som du dribblade bort i Albanien.
De fick jag tillbaka när jag var ung och blev bestulen i Genève på min handväska. Ett halvår senare var det någon, det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skickade plånboken tillbaka till mig i Sverige.
Otroligt.
Här om året, någon snodde min väska igen. Då satte ändå en postitlapp på min ytterdörr några dagar senare. Det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skrev "Jag har din plånbok", som hade hittats slängd i parken.
Wow.
Ha?
Hopp om mänskligheten.
Ja, som bygger ändå på positiva erfarenheter. Det är inte så att jag tror att det är något karma eller sånt det skulle handla.
Nej, det skulle inte förvåna mig.
Välkommen till Talkshow, Mauro Scocco.
Tackar.
Du har precis släppt ny musik, vi kommer till det. Men jag vill ändå börja i fotbollen. Vad har du för känsla inför Sveriges match mot Frankrike ikväll?
Jag tycker att det är en bra känsla av det enkla skälet att vi har absolut ingenting att förlora. Jag tycker bara man ska gå ut och köra och inte tänka på resultat. För alla tror ju att vi förlorar. Det är ändå ett kul ställe att starta på.
Och vad tror du då? Alltså med vilken inställning kommer du slå dig ner framför tvn och kolla?
Ja, det ska ju till ett mirakel. Alltså, vi har ju sett vårt försvar, hur det fungerar. Och vi vet vilka som spelar i anfallet i Frankrike. Så att, det är ju inte en hoppfull situation, men det är väl bara att försöka ha kul, tänker jag. Så skulle jag tänka om jag bara spelar.
Ja. Men hur går det till? Alltså, sitter du hemma och kollar? Går du ut någonstans? Tittar du med vänner?
Ja,
har du snacks? Alltså...
snacks? Jag har försökt det med att gå ut. Jag gick på ett ställe på Ringvägen med Markus Krunegård. Det var väl något kval.
Nu är vi på Södermalm i Stockholm.
Ja, Södermalm, Kniv, Söder. Och jag har aldrig fått så mycket öl hällt över mig i hela mitt liv. Så att jag kör hemma.
Var det personligt riktat mot...
Nej, det var ett grabbgäng som ställde sig upp varje gång det hände någonting på plan. Och glömde att de har liksom 8 fulla öl på bordet, och de hamnade i mitt knä oftast.
Men det är väl standard när man går på live-fotboll?
Det var ingen som verkade ta någon större liksom notis om det här.
Utan... Nej, det såg man ju på stadionbilderna från senaste matchen när det var 10 000 pers där.
Det är som studentflak.
Det bara flög, sprayades upp i luften.
Ja, jag var lite ovan med det. Så att jag... ja.
Du backar hem tittar under ordnade former. Men jag funderade, du har ju gjort mycket i dina dagar, alltså förutom vanliga låtar. Du har ju gjort en julplatta, du har ju ändå sjungit in duetter och så. Har du en fotbollslåt i dig?
Som jag skulle kunna skriva?
Ja, eller skulle vilja. Det
verkar vara jävligt knepig genre. Alltså de blir alltid så flåsiga på något sätt. Oklart skulle jag säga. Jag tror att det är rätt svårt. Alltså.
Hur då flåsiga?
Nej, men att det är så här, nu jävlar ska vi ta dem och bollen är rund. Alltså, de blir ju ganska så här klämmiga på något vis.
Det finns ju många fina. Alltså, jag tänker på Strömstedt och Robban Broberg, den klassiska från AIK, Solen stiger över Råsunda. Ja. David Richard, Magnus Karlsson.
Krunegård har skrivit något i Norrköping, tror jag.
Ja. Faktiskt. Joel Alme, Poseidon, till Örgryte.
Du är nog lite mer en expert på det här än vad jag är, känner jag.
Ja, men de är inte flåsiga i alla fall.
Nej.
De är väldigt vackra.
Men just de här landskampsgrejerna brukar bli när det är VM och EM och sånt. De brukar låta lite marsiga. Och
ja, just det.
Inte riktigt din genre.
Nej.
För du är ju ändå så förknippad med Stockholm. Det är inte så att några av klubblagen här i stan har approcherat dig med en förfrågan.
Nej, jag tror att det också bygger på att man måste ha visat att man är så här affilierad med att man håller på någon klubb. Och jag gör egentligen inte det. Så att,
egentligen inte?
Nej. Alltså jag har ingen sån där, som Strömstedt, alla vet att han är gnagare liksom. Så han har säkert svårt, om han inte redan har gjort det till AIK.
Han har gjort det,
ja. Jag antar det, han sitter väl i styrelsen till och med. Och sånt där. Så han är så jag tror man måste ha visat flaggat för att jag är Hammarbyare eller vad man nu är. Så här, som,
ja. Men det där egentligen, det tolkar jag nästan som att det finns kanske ett lag i ditt hjärta.
Ja, men jag tycker allsvenskan, den känns rätt pigg alltså, jämfört med... Jag tittar mycket på Serie A, italienska ligan, och det ser ju ofta tommare ut på läktarna än vad det kan göra på allsvenska matcher. Det känns som den har blivit revitaliserad på gamla dagar.
Men du går inte live och kollar på något?
Jag har gjort det, men jag har fått gå hem båda gångerna för att det var så stök utanför Råsunda.
Fick så mycket öl på dig?
Nej, det var derbyn, så att det är ändå rätt långt från Råsunda till Kungsholmen, tyckte jag, att gå igenom där.
Det var länge sedan för Råsunda, det revs för 20 år sedan.
Jag vet, men jag gav upp lite efter det.
Det sitter du. Du, ska vi gå in då på första singeln från ett kommande minialbum som jag hörde att du kallade det för. Allt just nu. Vi kan lyssna lite. Hela bandet i studion. Ni gjorde det här i en tagning, vad jag förstår.
Ja, det är ju så där som jazz brukar spelas in. Att man är jag har gjort faktiskt en låt med Esbjörn Svenssons trio, God Bless Them. Och där var det tagningar. Så det var tagning 1, tagning 2, tagning 3, tagning 4 och sådär. Och det här var väl något liknande. Att det var så här, är inte tagningen bra, då tar man en ny. Vilket ju kanske inte säger skitjobbigt för basisten, men om du ska sjunga i 6 timmar så är det liksom en lite sämre deal. Så att jag var väldigt hes efter den där. Vi gjorde 2 låtar så, live i Atlantis-studion då, som är rymlig. Och...
Men att du ändå ville göra det på det sättet, för det var väl du kanske som drev det, eller?
Ja, jag och Kjell Andersson, min medproducent på de låtarna. För att, jag har gjort jävligt många album och jag har hållit på med det här länge, så att jag måste hitta sätt att utmana mig själv på, och det gäller ju allting, skrivande och inspelning och sånt där, och vilka musiker man använder. Så att det här var väl ett sånt sätt att försöka sparka sig själv i baken lite.
Hur många tagningar blev det?
Det blev väl en förmiddag, alltså 4 timmar av att sjunga den här jävla låten om och om igen.
4 timmar av en 3-minuters låt?
Ja.
Och blev det någon av de sista tagningarna som ni sen tog, eller var det så att den där första änden var bäst?
Nej, för det enda, sen enda så här, det blir lite segt här, och ska inte du gå upp på riden i refrängen, och ska vi inte göra en annan virvel? Man ändrar ju saker, så att jag tycker bara det blev bättre och bättre faktiskt. Och sen till slut så tänker man inte ens på att man sjunger, då har den satt sig så jävla mycket, så att ja, men det var kul. Jag kommer kanske inte göra om det.
Vad har du för andra sätt för att utmana dig, för att hitta nya sätt?
Ja, men utmaningen lite grann är ju att jag har ju liksom 630 låtar tror jag registrerade hos Stim. Och utmaningen är ju att du inte gör någonting, för man skriver ju om samma fyra jävla grejer jämt i stort sett. Det enda är att man med åldern och erfarenhet byter glasögon hur man tittar på de där grejerna.
Vad är det för kärlek?
Ja, längtan, ensamhet, existentiell, bla, bla, vad det nu är för något. Men det i stort sett finns det ju fyra ämnen som man håller på och drar runt liksom, i olika förklädnad. Så att för mig så handlar det ganska mycket om att om jag inte känner så att okej, okay, det här ämnet har du skrivit om förut, det är fine, men här finns det något nytt i hur man närmar sig det, eller något nytt i produktions... Den här låten till exempel, Allt just nu, nya singeln, den är ju någon sorts 60-tals pop, alltså det är någon sån här Birds möter någonting engelskt, och det har jag aldrig hållit på med tidigare, så det tyckte jag var intressant.
Och det där då att ni gjorde det live alla i en tagning, så du nämnde jazz. Där kan det ju vara lite så då att det finns utrymme kanske för en improvisation eller så. Är det så i den här poplåten att det också kunde hända grejer förutom de där små sakerna då som du, eller jag vet inte om de var små, men ibland du nämnde små variationer, men fattar du vad jag menar, lite större improvisationer?
Det händer ju grejer. Det är ju någonting man upptäcker när man spelar live, vilket jag inte gör så jävla ofta, men om man spelar en låt mycket, då börjar man göra om vissa grejer. Man går upp på ett ord istället för ner, och de börjar leva liksom ett sitt andra liv, därför att det är så här borde man kanske ha gjort det. Men när man står, man har inte så mycket tid på sig ofta, så att jag tycker, jag läste någon intervju med Jagger Rich, alltså de sa att låtarna som vi skrev liksom på 60-talet, de har ju en helt annan vibe nu, därför att alla är äldre, vi har spelat dem miljoner gånger, och de förnyar sig själva på något sätt genom att upprepas. Liksom.
Kan du känna så med dina gamla låtar också när du uppträder med dem, att de har ett annat liv idag?
Ja, problemet är bara att folk vill ju inte höra för mycket nya tolkningar. De vill ju höra liksom, om jag spelar till dem ensamma eller Jackie eller Sara live, då vill ju inte folk ha för mycket spex, liksom nya konstiga...
Då pajar det nostalgin.
Ja, det är ju så.
Mm. Men bryr du dig om det?
Ja, ibland... Jag respekterar det, för att jag menar, jag behöver inte höra Sara en gång till. Jag har hört den till leda, men hela glädjen med att göra sådana saker är att se hur glada folk blir av att höra den. Och då vill man ju bjuda dem på den liksom, resan på något sätt.
Vi har träffats en gång förut. Det var för 5 år sedan.
Systemet.
Det var det inte. Du tänkte att jag är en drinkare, precis som du, eller?
Takes one to know one.
Just det.
Verkligen. Spot on.
Verkligen. 1-0
Mauro.
Vilken iakttagelseförmåga.
Ja.
Ja, men det var inte...
Men du dricker rött.
Nej, faktiskt inte.
Gör du inte?
Nej, jag gillar sprit. Men låt oss inte fastna i
vi kan vara där lite
mina alkoholpreferenser. Ja. Vad föredrar du?
Ja, jag är vitvins.
Ja.
Ah.
Mm. Men de flesta kulturmänniskor brukar vara rödvinsdrinkare.
Ja, kanske beror på vad man har för bakgrund.
Ja.
Mm. Uppvuxen i södra Dalarna, vet du. Mm.
Ja.
Det kan färga ens smak.
Yes.
Vi behöver absolut inte prata om din drinkvanor.
Det här var ju morgonpasset.
Mm.
Och då möttes vi i något annat faktiskt. Inte i alkoholen, utan i vårt motstånd mot att på sommaren övernatta hos människor vi blir inbjudna till.
Ja, det är ju hemskt.
Ja, det är ju det. Varför tycker du att det är så hemskt?
Jag skulle nog säga att det är mest... Jag har ju skitsvårt att sova till att börja med. Så att det blir ju ett problem att man dessutom ska lägga på en hård gästsäng i någon friggebod. Men jag tycker redan morgonen efter, för det är ju ofta då liksom någon tillställning, om det är midsommar eller... Det där att vakna upp bland främmande människor, blek och lite kallsvettig, det är inte roligt för någon...
Men det är ju där det händer något. i relationen.
Ja, och så har man svärfar som står och säger, jaha, nu har sjusovaren vaknat, klockan är redan 10.
Men då undrar jag, hur tar du dig ur det här? Alltså...
Taxibåt.
Ja, okej, så att du går på festen men du tar dig hem på natten?
Ja, men nu, jag sover faktiskt nästan aldrig över hos folk. Det gör jag inte, väldigt sällan. Men ibland blir man ju tvungen. Men det kanske finns något hotell.
Ja.
Man kanske kan lösa det på något sätt.
För jag...
Hur gör du?
Nej, men jag ljuger mig ju ur kanske situationen. Det vill säga, jag kanske inte ens åker dit om det inte går att ta sig hem. Och då tänkte jag att du kanske hade någon trevlig undanflykt som du ville dela med dig av.
Ja, men då tackar man ju nej till hela grejen. Mm. Då kan man ju bara säga, då finns det 100 lögner man kan dra.
Ja. Vad är det vi missar, David? Det här är en frimodigare typ som...
Nej, men jag tycker att det är ju någonting i relationen som uppstår dagen efter.
Ja, alla är väldigt ödmjuka
och darriga. Det är annorlunda. Alltså det är en annan energi i gruppen.
Så är det, verkligen. Och den hatar jag.
Men jag är förvånad.
Jag vill inte vara där när den inträffar.
Vad är det du hatar med den energin?
Nej, men så här, vuxna människor som... Man vet inte vad bröd och smör och ost finns. Och man måste fråga om allt och alla är lite så här bleka och vill hem egentligen. Ja, det är inte... Men God bless you, om du gillar den viben.
Jag tror inte att du blir erbjuden frikaboden. Jag tror inte att du får liksom master bedroom.
Även vi världsstjärnor kan råka ut för sånt, sådana missöden.
Det tycker jag är bra. Alltså, jag är för jantelag. Hur ser sommaren ut då? Vad gör du hellre än att övernatta hos vänner i deras sommarstuga?
Jag har efter många långa år köpt en sommarstuga faktiskt. Så att jag övernattar hos mig själv.
Blir folk inbjudna dit och får så över?
Nej. Jo, det har hänt. Men jag gillar inte gäster. Och det är tråkigt, men det är...
Kolla fotboll själv. Går inte hem till folk och sover över. Nej. Och får ingen få sova över. Det låter ensamt, Maro.
Ja, men det är väl så det blir, tror jag. Om man tittar på umgänget... Min telefonbok när jag var 40, hur många jag hade där som jag ringde på en sorts veckomånadsbasis. Den har ju krympt från så här 30 personer till 3. Så att det är den här... Vad var det han, poeten Bob Hansson? Det finns inget ensammare än en svensk medelålders man.
Men det kan ju vara en självvald ensamhet som man är ganska nöjd med.
Ja, jo, det här är ju inget någon har tvingat på mig. Jag tycker att det är skönt. Alltså, för det, jag vet inte, det kanske tar... Längre tid att hämta sig mellan träffarna. Jag vet inte.
Jag tänker att ibland kan det ju handla om att man kanske har ett introvert stråk som gör att det suger en del energi med de här sociala sammanhangen. Jag bara gissar från mitt lilla hörn. Det var väldigt trevligt att ha dig här, Mauro. Här har du ett par strumpor som du kan dra på dig när du kollar på fotbollen ikväll.
Ja, lite merch från talkshow i P1.
Precis, det är ju sportstrumpor ändå.
Ja, trevligt. Mm. Tack.
Tack så mycket för att du kom ut. Det är så jag brukar tänka.
Att det är... Ja, men, att det
är
finns
man extrovert så gud, får man energi av
Nej, men jag
de
är ju helt slut när jag kommer hem efter det. Men jag tycker ändå att det finns en upplevelse i det.
Jag håller med. Något annat?
Mm.
Hur man ska prata med barn om döden.
Okej.
Okay. Ja. Det är en grupp konfirmander i Borlänge som har fått planera sin egen begravning. Alltså de fick fundera över vilken musik de skulle vilja ha, om de skulle vilja begrava sig i favoritkläder. Och så fick de diskutera då lite i grupp hur de skulle kunna vilja bli ihågkomna till exempel.
Ja, vad intensivt att tänka kring sin... Alltså jag tänker att prata med barn om döden är ju i sig en väldigt stor och komplex, svår navigerad sak. Men att prata om sin egen död.
Mm. Och på ett så konkret vis som det var här också. De gjorde också studiebesök på en begravningsbyrå och just då, som av en händelse, det var inte inplanerat, så kom det en... kista och där låg det en död person. Locket var stängt då ska vi säga. Men då pratade man, de fick veta att det tog en timme till exempel med kremeringen och sådana saker. Och det här har väckt reaktioner. Det är en mamma som har pratat med Aftonbladet som ändå tyckte att det här var lite chockerande. Ska barn behöva höra sånt här?
Mm. Men jag vet inte, det är alltså 14-15 år när man tar det låter ju ändå som att det är en rimlig ålder att liksom närma sig det. Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra sommaren och jag tyckte det var otroligt komplext att prata med mina barn om det här. Och kommer ihåg att jag sökte på nätet hur ska jag prata om sorg och döden. Och så. Då var det, läste jag någonstans om att barn ser... de beskrev sorgen som randig. Att den är både mörk och ljus. Och att den går igenom olika faser. Och att det gäller att vara lyhörd för barnen när de är i de där olika färgerna. Och fånga dem i det. Och en annan grej som jag kommer ihåg så starkt också var just det att inte prata i metaforer. Som att typ han har somnat in eller han har gått till andra sidan. Utan det var superkonkret i vad som faktiskt har hänt.
Mm. Och den här församlingspedagogen som också intervjuade i tidningen sa att det här är inget nytt. Utan de gör det här med alla konfirmander och ser det som kyrkans uppgift att prata om stora och svåra frågor.
Och då, jag menar, mina barn när de var 7, liksom, då började de ju tänka och prata om döden. Så att när man är 14, det låter ju ytterst rimligt att man faktiskt har egna tankar och funderingar kring det.
Kanske mer att jag förknippar det mer som en typ av samtal om finns det ett liv efter detta? Den typen av existentiella frågor. Här var det ju så väldigt specifikt.
Praktiskt, typ.
Ja, men verkligen. Och också väldigt mycket då kopplat till de här unga personerna själv. Vilket jag kan också förstå att det skulle kunna landa olika. Att hos vissa kanske öppnar upp för att börja tänka på de här frågorna och att det inte är så himla laddat, medan för andra, och man kanske inte har haft så mycket kontakt med döden, att det kan kännas, ja, men att det kan väcka en annan typ av kanske obehagskänslor inför det. Albanien nu, där protesterna bara fortsätter. Demonstrationer sker kväll efter kväll efter kväll i det som kallas för Flamingo-revolutionen. Det började för en månad sedan ungefär när Ivanka Trump och Jared Kushner började sätta upp taggtråd runt en ö för att dra igång bygget av ett lyxresort där. Sen har demonstrationerna vidgats, kan man säga. Från att värna naturen, som det ju handlar om, det finns väldigt mycket fåglar på den här ön bland annat, till att bli lite mer av en bred politisk rörelse. Välkommen till Talkshow, Peter Kadhammar.
Hej, tack så bra.
Senior reporter och kolumnist på Aftonbladet. Berätta lite mer om de här protesterna som pågår nu i Albanien.
Ja, men de har ju... Protesterna har exploderat, men det är inte ett dugg konstigt att folk är urförbannade. För just den här ön, den har ju varit... Albanien som stat bildades efter då hundratals år under turkarna, efter första världskriget. Omedelbart så fick Albanien lämna ifrån sig, avträda den här ön Sasan till Italien. Sedan så var Albanien ett halvkolonialt land under Italien. Så kommer andra världskriget. De ockuperas av tyskar, av italienare och sedan tyskar. De blir fria. Sasan blir en ubåtsbas för Sovjetunionen som var deras allierade. Nära Sasan ligger staden Vlora. Där hade den kommunistiska eliten sitt privata sommarnöje som var också stängt för den albanska vanliga befolkningen. Det har alltid varit liksom ett område som på olika sätt har varit stängt. Sen kommer då en representant för den amerikanska oligarkin. Den otroligt arroganta Trump-klanen. Åker med en lyxjåt, simmar ut och upptäcker att här finns en ö. Där tar och bygger ett liksom miljardkomplex här. Och inga albaner kommer att komma dit, mer än som betjänter. Jag tror att det finns någonting där som kan göra att folk tycker att nu får det vara nog, va?
Du skrev ju för ett antal år sedan boken Vi som var så lyckliga. Där du då, jag tänker att vi ska gå tillbaka då lite till den här eliten som du ju vidrörde nu. För du intervjuade ju barn till eliten då efter att den kommunistiska diktaturen hade fallit i början av 1990-talet. För de som inte kan sin albanska historia, jag tänker det har ju ändå blivit ett turistland. Många svenskar är på väg dit nu. Alltså på vilket sätt satte Enver Hoxha och hans maktelit skräck i befolkningen i Albanien?
Skräck i befolkningen, det var en hård kommunistisk diktatur. Det var, man kan säga, Europas Nordkorea kombinerat med ett gammalt klansamhälle. Så egentligen så albanerna fick de två sämsta delarna av den gamla historien och den nya historien. Så det var ett väldigt hårt samhälle, och du nämnde turismen. De försökte få dit turism. De hade en del turism även under kommunisttiden. Men de turister som kom dit under Hoxhas tid, de fick ju vara beredda på att bli klippta på flygplatsen eftersom man inte fick ha långt hår och få skägg, raka av sig skägget. Man fick inte ha skägg heller. Så det var ju den där typen. Det är därför jag tror så många av oss kan fascineras av det. Det var så renlärigt, det var slutet och det hade så många absurda drag. Som premiärminister Mehmet Scheu, han kunde ju då låta sin chaufför stanna vid vägkanten om man var ute och åkte och man såg någon som han tyckte hade för långt hår. Och så gick han personligen ut och klippte den personen.
Och vad var det enligt vilken renlärlig idé att man inte skulle ha skägg eller hår?
Nej, men det är en slags allmän renlärighet. Det ska liksom vara strikt, det ska vara ordentligt. Att det var faktiskt en alban som sa till mig att ni i Västeuropa fattar inte det här med att om jag börjar klä mig hur jag vill eller om jag låter håret vara lite hur som helst som jag själv väljer, så är det en del av ett friare tänkande. Och det friare tänkandet kan man inte tillåta i en totalitär stat. Albanien var en totalitär stat som Sovjetunionen var under Stalin. Och jag frågade faktiskt en gång i Sankt Petersburg, den här medborgarrättsrörelsen Memorial. När blev Sovjetunionen totalitärt? Alltså när försvann den sista resten av ett civilsamhälle? Och det hände ungefär 1927 om man inte minns fel, då den sista frimärksklubben tvingades stänga i Leningrad som det hette då. För inte ens en sån yttring av självständigt tänkande tillåts inte i ett totalitärt samhälle.
Men det fanns ju också ett omfattande system med angiveri.
Självklart. Men det är ju den enklaste delen på att säga av dealen i ett totalitärt samhälle. Den svårare delen är att angiveriet, svårare delen för medborgarna, det är att angiveriet inte är nödvändigt egentligen. Därför att alla anger sig själva i någon mening. Det fanns ingen censurmyndighet i Albanien. Det behövdes inte. Alla tog ansvar för att se till att inget opassande kommer ut. För konsekvenserna blev så fruktansvärda för de som gjorde misstaget.
Men jag tyckte det var intressant att förstå i din bok. Den här eliten bor ju samlad i ett kvarter i Tirana. Mm. Och inte ens de högst uppsatta går säkra.
Alla var rädda.
Ja.
Alla var rädda för att göra fel. Och det är inte bara elitens barn som jag intervjuade för den här boken, utan det är ju upp till den högsta eliten, deras barn, men också deras tjänare, livvakter, städerskor och andra personer. Ender Hoxhas livläkare som tjänade honom i 20-30 år.
Och var livrädd att ställa fel diagnos eftersom det skulle kunna innebära att han bara åkte ut.
Självklart, han beskrev det för mig som att det var som att leva i en bur med lejon. Att okej, de tolererar dig, men du vet aldrig när de slutar tolerera dig. Och därför sa han, mina händer darrade alltid. Och även innan den sista, han var ju med Enver när Enver dog, Enver Hoxha, när han dog mätt på ära och berömmelse, nöjd med sitt livsverk. 1987 var det väl som han dog, väldigt sent.
En annan detalj som jag fastnade för var även då hos eliten som bodde i det här kvarteret, att man kunde förstå att något var på gång om folk slutade hälsa på en.
Ja.
Då kunde man ana att någonting var på gång, att man kanske ansågs ha felat på något sätt.
Ja, vi kan till exempel ta den premiärminister Mehmet Scheu som var då Enver Hoxhas närmaste man. De hade jobbat ihop sedan andra världskriget. De hade stridit mot italienare, tyskar. De hade marscherat in i Tirana. De hade byggt upp det kommunistiska samhället. De bodde grannar i kvarteret som egentligen var två kvarter, och där bodde alla i eliten. Och under polisbevakning, både bevakning av dem och bevakning av samhället utanför så ingen närmade sig. Och Mehmet Scheu var en otroligt mäktig man. Det var ju han som jag berättade om då, som mäktig och väldigt, väldigt renlärig. Det var ju han som klippte håret på folk, bland annat, bland mycket annat. hans son, Skender, kärade ner sig i en medlem i det albanska volleybolllandslaget. En vacker ung flicka. Men hon kom från en gammal borgerlig familj. Och detta är ett klansamhälle där det samhället var uppdelat i pålitliga mellanskiktet som, eller mellanskiktet som du kan lita på, också opålitliga. Eller du kan lita på de hyggligt mellanskiktet. Hur ska det här gå? Ska jag tillåta min son att gifta sig med den här kvinnan? Hon har inte gjort någonting. Hennes pappa har inte gjort någonting. Eller mamma. Men far och morföräldrar. Det var en gammal borgarsläkt. Men plötsligt, och ingen vet vad som hände med Mehmet Şey. Det normala var att han skulle gå över och fråga Enver vad Enver tyckte. Enver var på semester. Kanske i Vlora förresten. För där hade han ju sitt sommarhus. Han hade två i bergen och i Vlora. Han gick inte över utan sa, jag bestämmer själv. Så det är klart, ni får gifta er. Och Enver kommer tillbaka från semestern när han är på förlovningsmottagning och gratulerar. Går hem till sig och börjar tänka, hallå där. Varför tillåter han sin son att gifta sig med en ung kvinna ur borgarklassen? Något lurt här. Och så får Enver för sig då att det är en konspiration. Mehmet upptäcker att saker och ting börjar gå snett. Det är när han är tillsammans med Enver på en utställning. Tidningarna rapporterar om det, men det kommer ingen bild på Mehmet. Enver ler inte längre mot honom. Tidningarna slutar nämna Mehmet, premiärministern, mer och mer. Han förstår att det är kört.
Men jag ska försöka knyta ihop det här nu, lite kort här på slutet bara.
Snackar jag för mycket?
Nej, det är jättespännande, men du vet, vi har ett tidsbegränsat program.
Ja.
Men jag bara tänker, om vi ska hoppa från då den här unga demokratin och att människor nu är ute och protesterar på gatorna, vad tänker du om det?
Jag tänker att det är en ung demokratis sunda yttring om protesterna mot korruptionen som är en plåga för alla länder på Balkan. Det är sunt, det är hoppfullt. Det kommer säkert att komma någonting bra ur det. Och kanske rent om någonting dåligt för klanen Trump.
Peter Kadhammar, varmt tack.
Tack,
för att
tack.
Du var med i talkshow. Vi som var så lyckliga heter boken.
Den ingår nu. Ja.
I helgen kom den. Sommarens första nyhet om misstänkta spetsiga pålar i vattnet nedanför ett hopptorn.
Den är obehaglig.
Ja, och återkommande, eller hur?
Ja, den har man hört.
Den här gången var det en person i Gislaved som skadade sig i vattnet. Men när polisen sen undersökte det här så visade det sig att det var ett missförstånd som byggde på ett rykte. Den här personen hade gjort sig illa på en byggkonstruktion, enligt SVT. Men jag tänkte ändå vi skulle bena lite i varför den här är återkommande, den här nyheten. Jack Werner, hallå.
Hallå, hallå.
Frilansjournalist som bland annat har fokus på myter och vandringssägner. Det är ju som sagt inte första gången. Varför tror du att skador vid badplatser med jämna mellanrum just associeras till vassa pålar i vattnet?
Ja, de senaste åren har den flammat upp i liksom kluster, vad man ska kalla det. 2014 var det nästan en liten storm av sådana här nyheter, 2018 också. Och sen så har det varit lite mer spridda skurar sedan dess. Det här var ett kärt återseende för mig som vandringsägens samlare. Jag tror väl att det är en... Det man kan notera i den här helgens exempel, det var att mellan raderna i polisens händelserapportering så verkar det som att det har liksom idén om att det här skulle ha berott på en spetsad påle tycks ha uppstått någonstans hos polisen. Alltså att man har fått in en anmälan om någon som är skadad vid en badstrand. Och så, när det har varit oklart exakt vad det egentligen som har hänt så verkar den här idén ha fastnat om att men det kanske är då alltså spetsade pålar. Och då tror jag att det är för att det är en bild som fäster sig i huvudet. Alltså det finns ju ingen bjärtare kontrast än mellan glada badande barn vid en strand och liksom illvilligt utplacerade dödsfällor dolda under vattnet. Så den där bilden fäster sig ju, och jag tror att den snabbt dyker upp när man hör talas om någon som skadat sig vid ett hopptorn.
Och har det här hänt någon gång, eller är det en myt eller vandringssägen?
Så vitt jag vet så har ingen fällts i domstol för att ha satt upp en sån här spetsad påle. Så att det har aldrig gått så långt att man har kunnat konstatera att ja, här har vi gärningsmannen och här var gärningen. Däremot så har det funnits exempel i medierapporteringen på fynd av något som skulle kunna vara en påle, som skulle kunna vara spetsad, som skulle kunna vara avsiktligt utplacerad för att skada. Men det här är ju, det hör ju till historiens materia, att den är lite svår fångad. Det finns många sätt en till synes vast, långsmalt föremål kan hamna på till synes farlig plats vid en brygga, och det är ju inte alltid lätt att veta exakt vilken dynamik, om det är strömmar eller om det är gamla bryggpelare eller vad det kan tänkas vara. Det där är sånt som är svårt att komma till botten med, om ordvitsen ursäktas.
Jag läste att det finns, vad ska vi säga, en, vad kallas det för? Ostension,
precis. Ja. Ett folkloristiskt begrepp. Som man kan säga, det är Linda Degen, legendar inom vandringssägensforskningen, som myntat det. Och det handlar om att ibland så kommer vandringssägenen före beteendet som en typ av inspiration. Alltså i dagligt tal talar man ibland om copycats, som härmar sådant de läst om i tidningen eller hört att andra gör. Och här kan man tänka sig en sån situation där, om det har någon gång satts upp en spetsad påle på ett farligt sätt vid en badbrygga, då kan det röra sig om så kallat ostentivt beteende. Det vill säga att någon har hört berättelserna och helt sonika bestämt sig för att göra om detsamma själv.
Jag har ett minne från barndomen om en historia om några barn som åkte vattenrutschkana på ett utomhusbad i Stockholm. Och där i låg det ett rakblad. Och den skar sig på det. Och det är en sån här historia som man liksom aldrig kan tvätta bort ur ens minne. Jag har googlat på den, det har skrivits om den i Dagens Nyheter då vid tillfället, det var 90-talet. Men oavsett liksom, om det var mening eller inte, eller om det var en olycka, så är ju min första känsla varje gång jag sätter mig i en rutschkana att det finns en nyans av oro av att det ska vara ett rakblad in. Och det känns som en annan aspekt av det, att det, man för alltid måste förhålla sig till den oron som den där historien har skapat.
Ja, men det på så sätt som berättelsen håller sig själv flytande, om ännu en ordvits ursäktas. Att det liksom hela tiden, det här starka
bilden. Få in en tredje, Jack, så är jag väldigt imponerad.
Den här starka bilden ser till att förankra sig i våra minnen. Det finns ju ett, mitt favoritexempel är ju kanske en berättelse som finns vid väldigt många badplatser med tio runt om i Sverige. Och det är berättelsen att någon gång ska ha hoppat från tian och fått magplask så att magen sprack och tarmarna välde ut i vattnet. Och där är ju den här sista detaljen, tarmarna i vattnet. Det är ju den som ser till att berättelsen fäster sig. Så det här är ju, nu är vi i sommarmånaderna här och det är ganska mycket sägner om badplatser och sägner och rykten som aktualiseras av det. Så att jag har glada dagar.
Just det, men och är då slutsatsen att det kan handla om att just det faktum att det är så seglivat, att det är så starka bilder som du sa då, att det är därför det fäster?
Ja, men det finns andra skäl. Det är dels det, men jag tror också att det har att göra med att vi människor föredrar ju en aktiv vilja bakom händelser framför att tänka att det är slumpen som ligger bakom dem. Så att det är ju, om man tänker sig en sån här situation där en pinne ser ut att sticka upp farligt, då är det ju som att vi vill tolka in någon sorts ondska, alltså helt enkelt en avsikt bakom det, framför att bara tänka oss att det skulle kunna vara den mycket större sannolikheten att det är slumpen som ligger bakom. Så det är också att tillskriva händelsen en agens eller en avsikt. Det tror jag spelar in också.
Får vi se om din medverkan här kan liksom rucka på de här bilderna och minnena som sitter så hårt?
Om inte det är så ordvitsen.
Ja. Jag har inte nämnt någonting om att strax under ytan gömmer sig etc. etc. Så att jag hade många kvar på lager.
Fint att du fick in den till slut i alla fall. Tusen tack, Jack Werner, för att du var med i talkshow. Där det har blivit tid för Kulturnytt nu. Gustav Ingerhage i Göteborg, varsågod.
Ja, men tack så mycket. Och vi börjar med att regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio för att kompensera för de ökade marknätskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på Sveriges Television. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare beslutat om, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
Och då finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
Fyra olika förslag från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
Sist här Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter var Anton Bennebrandt. Och Sverigedemokraterna bekräftar för Kulturnytt att partiet inte ville se några extra pengar till public servicebolagen för att täcka ökade kostnader för marknät. Nu har man ändå gått med på att remittera frågan, säger Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
Vår ambition, vår ingång i frågan är att public service inte behöver mer pengar för marknätet utan det ska kunna täckas av den budget som de redan har. Men då, vi har gått med på att skicka det på remiss oavsett för att se vad svaren blir. Men det betyder inte så mycket i förlängningen. För det här kommer inte vara en fråga innan valet, det kommer inte vara någonting som vi kommer besluta om innan valet. Utan nu har vi skickat det på remiss och så får vi se vad svaren blir.
Alexander Kristiansson där alltså från Sverigedemokraterna. Partiet säger också till tidningen Kvartal att man kommer att rösta nej till förslaget väl, när förslaget väl hamnar på riksdagens bord. Och så ska vi gå vidare och byta ämne. Musiktjänsten Tidal stoppar alla utbetalningar för AI-genererad musik. Det uppger tekniksajten TechCrunch. Beslutet gäller all musik som är helt och hållet AI-genererad. Och Tidals nya policy innebär också att strömningstjänsten kommer att ta bort musik som försöker imitera artister och grupper. Det betyder dock inte att Tidal motarbetar ny teknik, detta enligt bolagets vice vd Tony Gervino. Syftet är istället att skydda artister från att utnyttjas. Det norska hiphopbandet Rock Boys har stoppats från att spela på Roskilde-festivalen, det skriver VG. Festivalen har inte meddelat exakt varför gruppen stoppas. Rock Boys har polisanmälts för hets mot folkgrupp efter en spelning på Brännbollsyran i Umeå tidigare i år. Anledningen är att bandet visade en animerad video på storbildsskärmarna där de står och slår och sparkar på samiska personer. Och sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren. Det visar nya siffror om sommarläsningen 2026. På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker. Där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp. Följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79. Och tesen om att deckarna får stå tillbaka verkade stämma när Kulturnytt pratade med besökare på Stadsbiblioteket i Göteborg.
En bok som heter Schack av Stefan Zweig. Ett psykologiskt drama och hur man kan närma sig människor och förstå hur människor fungerar. För det är ju den ständiga frågan här i livet.
Just nu så har jag snöat in på Ellen Key. Så att just nu så håller jag på och läser hennes bok Från jord till bord. Ja, nej, hon är en fascinerande kvinna, tycker jag.
Jeg skal lese den femte Harry Potter-boka og Forbrytelse og straff av Dostojevskij. Det er det beste av begge verdener. Da får jeg både en klassiker og en guilty pleasure-bok.
Sist där hörde vi Inanda Nicole Corneliusen Halvorsen och innan dess Eva Ryberg förlåt, och Björn Ström, reporter. Det var Tuva Lejonklo. Och då tvingas jag väl hålla på att säga, bli tvungen i alla fall att fråga er David och Catherine. Sakprosa, deckare eller för all del någonting annat i hängmattan?
Sakprosa för mig.
Ja, Middlemarch ska jag ge mig på denna sommar.
Ja, men då är vi nog tre faktiskt. Jag vet inte hur tufft det är, men...
Ja, nej, men förutom att jag i och för sig ska ge mig på poesi. Sonja Åkesson och Kristina Lugn.
Skryt.
Nej, vi hade ju en poet här som guidade oss in hur vi ska göra det. Tack så mycket, Gustav. Jag såg att på tal om författare, Måns Wadensjö hade listat 5 sätt i Svenska Dagbladet att klara att bli krossad ikväll. Nu är vi tillbaka vid matchen Sverige-Frankrike. Hur kommer du hantera den här förlusten? Det var ju inte som om den skulle ske, utan det var att den skulle ske.
Nej, den var vi väl alla överens om här. Nej, det kommer ta ungefär 0,3 sekunder när visselblåsan är blåst och tvn är avstängd.
Alltså, det är direkt. Sant?
Ja. Förnekelse.
Skönt. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Oskar Thor.